I straffområdet nickar Elmander vidare. Och där är Katja Niklisson ner bollen på rubben. Och så går det till Ibrahimovic i straffområdet. Han gör en dragning och skjuter där på en kastande tysk. Kommer svenskarna igen. Källström. 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic panna. Och så går bollen för Elm. Så skjuter
Elm.
I mål! Rasmus Elm gör fullständigt osannolika. 4-4 för Sverige i Berlin och Tyskland. Svensk fotboll. Största mirakel. Jag bannar med någonsin, Ralf. Det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30. Det är ett av idrott. Ralf, det är osannolikt.
Blås av.
Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria. Mot detta Tyskland i Tyskland från 0-4 efter 56 minuter till 4-4 när de blåser av. Det blåser av, människa. Tyskland tappar 4-0 till Sverige som gör 4-4 på slutet.
Bra jobbat av Ibrahimovic i höjdduellen.
Helt otroligt.
Går på en jobbig boll, får ner bollen, studsar ner, han drar dit en Elm. Ja, men det här finns inte, Lasse.
Helt vansinnigt otroligt.
Ja, hörni. Undret i Berlin då Sverige vände ett hopplöst underläge från 4-0 till 4-4. Hur var det möjligt? Ja, det handlade inte om att förbundskapten Hamrén sprang ner på planen och sprang runt som en galning och försökte göra jobbet. Det hade inte gått. Det handlade inte heller bara om storstjärnan Zlatan, även om han helt klart bidrog med sin spetskompetens. Det handlade om att alla spelarna fungerade, eller hur? Var och en gav sitt bidrag med sin funktion och tillsammans så gav de hjärnet för att vända det här hopplösa underläget. Kim Källström med sitt otroliga passningsspel, Rasmus Elm vi såg här, Micke Lustig, Elmander och alla de andra. Och så var undret i Berlin det faktum som vi alla får glädjas åt, eller hur? Idag är vi som kyrka i Sverige på många sätt på defensiven. På den här NFU-konferensen som Mats och jag och några till av oss var med på nu igår och förgår, så hade man en PowerPoint som visade på termometern, den visade på fryspunkten och ganska mycket under fryspunkten. Det är nästan 500 församlingar som har lagts ner de senaste 10 åren och över 20 000 som har så att säga minskat i församlingsstatistiken. Och visst är det så att många gånger trängs vi tillbaka på vår egen planhalva. Och vi får allt sällan glädjas åt att se bollen gå i mål på andra sidan. Att få se människor komma till tro, lära känna Jesus, att få se Guds rike växa. Det däremot, det fick vi höra för några söndagar sedan, den glädjen upplever man gång på gång i Nepal till exempel. Eller i andra länder i Afrika och Asien och Latinamerika. Men hörni, jag tror det går att vända underläget tillsammans. Så kan vi här i Skillingaryd bli ett lag som verkligen gör skillnad. Och jag tror att en nyckel till det här, det är det som Bibeln talar om, de andliga gåvorna. Det är en viktig nyckel. Att vi fungerar tillsammans med den utrustning och den funktion som Gud har gett oss. Ingen av oss står på åskådarläktaren. Där är det lätt att kritisera. Utan vi finns alla med på plan och spelar med. Och då handlar det inte bara om, som vi så lätt tänker, det som sker här innanför väggarna. Utan mycket mer det som sker under hela veckan. På arbetsplatsen, i skolan och så vidare. Hörrni, jag måste säga att för min del det där med fotboll, det är inte det som jag skulle faktiskt kunna glänsa i. Det är inte riktigt min gåva. Sätt mig som en forward och jag skulle göra bort mig totalt utom i drömmen. En natt, det här var i Indien, så drömde jag faktiskt. Jag fick den där fantastiska passningen precis framför mål. Och jag drömde till för allt vad jag förmådde. och vaknade med ett aj! Och en ömmande stortå och en tånagel som nästan hade fläkts upp. Helena var jätteglad, kan jag säga, att jag inte var vänd åt hennes håll. Ja, så vi har olika gåvor. Nya testamentet har en tydlig undervisning om de andliga gåvorna, eller nådegåvorna som de kallas ibland. Därför att de är av nåd, det är ingenting som vi presterar själva. Och naturligtvis det mest kända avsnittet är i 1 Korinthierbrevet kapitel 12-14. Men det finns fler. Romarbrevet 12 talas det om ett antal gåvor. Efesierbrevet 4, där räknas tjänstegåvor upp. Eller Petrus i kapitel 4 tar också upp det han kallar för Guds nåd i dess många former eller många färger, som det också står i grundtexten. Och ingen av de här listorna är uttömmande, utan de ger snarare exempel på hur Gud genom sin ande utrustas på olika sätt. Mot den här bakgrunden så dyker vi ner direkt i kapitel 12. Har du Bibeln med dig, så slå gärna upp den. Ta gärna med biblarna i gudstjänsterna framöver. Det är en väldigt, väldigt god vana. Ta inte allt ni hör här framifrån. Titta själva. Undersök själva. Där står det: bröder och systrar inbegripes också naturligtvis där. Jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen, eller de andliga gåvorna. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndigt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av den heliga ande. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos vaken uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av andens ord vishet, den andra kunskap genom samma ande, en får tro genom samma ande, en får gåva att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördela sina gåvor åt var och en. Det första Paulus talar om här, det är just det som står där. Var inte okunniga, alltså faran om okunskap om andliga gåvor. Eller som det står i grundtexten, det andliga. Alltså en okunnighet om hur verkar Guds ande egentligen. Vad är sunt och vad är osunt? Och jag skulle nog vilja säga att något av det som skrämmer mig allra mest idag, det är just okunnigheten om det andliga. Som breder ut sig i vårt samhälle, alltså i hur Guds hand verkar. Och som breder ut sig också i församlingarna. Jag tror att de flesta som växer upp idag kan väldigt mycket om det senaste inom musik, inom sport, inom film, inom media. Men tyvärr allt mindre om Bibeln. Vi hade uppe det här till samtal en onsdagskväll. Och vi var noga med att inte klandra de yngre för det här. Därför att vi är alla, inklusive jag, delaktiga i det här. Alltså Guds ord har inte längre en självklar plats i våra individuella liv, i vår dagliga bibelläsning, i våra hem. Och det får kanske allt mindre utrymme också i församlingslivet. Allt snurrar fortare och fortare, eller hur? Det mesta ska klämmas in kanske på 40-20-30 minuter en söndags förmiddag. Undra på att liksom den här ytan där Guds ande kan verka, den blir mindre och mindre. Och djupet, det liksom blir också mindre. Samtidigt så växer intresset för det andliga så det knakar i det här landet. allt fler svenskar också inser att materialismen och prylarna och pengarna, det räcker inte. Det kan inte tillfredsställa det här som finns inombords. Och därför stiger intresset för andligheten. Men då söker man sig inte till kyrkan, utan oftast till nyandligheten. Och tyvärr till en hel del osunda andliga yttringar. De kan verka väldigt attraktiva till en början, men till slut befriar de inte utan förslava. Jeremia, han uttryckte det så drastiskt så han sa: mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har de övergett, källan med det friska vattnet, och så har de huggit ut cisterner. Cisterner som spricker och inte håller vatten, står det i Jeremia 2:13. Och de här cisternerna var rätt så ytliga grejer som man hugg ut. De läckte. Vi behöver kunskap. Men nästa punkt då, vad är då fokus för nådegåvorna? Vi ska se här om vi får fram det, eller? Ja, ni får bläddra ner. Vad är fokus för nådegåvorna enligt vers 2-3? Jag har bara rubriken här så ni kan hänga med. Ja, Paulus talar om i vers 2 om en kraft som var verksam då och som jag tror också är verksam idag. Han säger: när ni var hedningar drogs ni oemotståndigt till de stumma avgudarna. Alltså en jättestark attraktionskraft hos det Paulus kallar för avgudarna. Och vad är en avgud? Jo, en avgud är enligt Bibels definition allt som ersätter Gud. Eller allt som tar den plats som han skulle ha. Smaka på det här. Vad kan det finnas som ibland vill ta ditt och mitt fokus istället för Gud? Som drar till sig vår uppmärksamhet och som är så svårt att stå emot. Visst kan både tv och karriär och musik och villa och husvagn och så mycket annat bli en avgud. Alltså någonting som liksom tar bort fokus från Gud och sätter fokus på någonting annat. Och här behöver jag bara se till mig själv. Vad är det egentligen som drar mitt hjärta mest? Vad är mitt fokus? Och det pratar Paulus mycket om. Han säger hur man ska bedöma vad som är äkta och oäkta vad gäller det här med andens gåvor. Och då säger Paulus att testet är alltid vilken plats får Jesus i det här. Det är testet. Därför att det fanns de på Paulus tid som faktiskt gjorde under och tecken, och samtidigt så förbannar man Jesus. De ville inte ha någonting att göra med en Jesus som dog övergiven på ett kors för våra synders skull. De ville inte heller ha en super-Jesus som gav allt vad de själva ville ha, som strök dem medhårs, hur de än levde. Inte Jesus som först avslöjade synden, själviskheten, min oförmåga att på egen hand nå fram till Gud och sen dog på korset för allt detta. De vill helt enkelt ha kraften utan korset. Nej, säger Paulus. Den heliga ande fokuserar alltid på Jesus som herre. Och vet du, när man på den tiden sa Jesus är herre, då var det liksom inte bara något ytligt, utan Jesus är Kyrios herre. Då sa man: Jesus är herre över hela mitt liv, över hela min kropp, över hela mitt arbete, över alla mina relationer, över allt jag gör 24 timmar om dygnet, från måndag till söndag. Om du och jag ska fungera i de andliga gåvorna, då är första steget faktiskt att bjuda in Jesus som herre över hela mitt liv. Det är ingen slump att Paulus i den andra uppräkningen av gåvorna i Romarbrevet 12, vet du hur han börjar där? Jo, han börjar med att uppmana oss till att överlåta oss. Ja, förmana är vid Guds barmhärtighet att bära fram era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är andliga gudstjänst. Alltså Paulus säger att gudstjänst är inte först och främst att titta i en kyrka och sjunga och lyssna till en predikan. Det är inte gudstjänsten i första hand. Utan vad är gudstjänsten? Jo, det är att bära fram oss själva som ett offer åt Gud. Det, säger Paulus, det är en riktig andlig gudstjänst. Och att sen låta oss förvandlas genom att vårt sinne förnyas så vi verkligen kan pröva vad som är Guds vilja, det som behagar honom. Sen kommer de andliga gåvorna. Och det är ingen slump. Och det är där som vi hamnar rätt. När vi överlåter oss och säger: Jesus, ta mig, använd mig. Precis som jag är, med allt det du har gett mig. Använd mig. Då kommer vi rätt. Så kan vi bläddra till nästa. Och den sista punkten i den här inledningen till den här serien. För här säger Paulus någonting väldigt viktigt. Han talar om mångfald. Det finns många gåvor. Men också om en enhet. Därför att, vet du, det är tyvärr så att det är få saker som har splittrat kyrkan så mycket som just synen på och utövandet av andens gåvor och av olika tjänster. Tänk vad tragiskt. Någon fokuserar på tungotalet och så bildar man en egen grupp som föraktar andra som inte kan tala i tungor. Och så har vi några andra som fokuserar på det här med vishet och kunskap, sansat, lugnt och sansat, det är det viktigaste. Och inte kan jag vara tillsammans med de där hysteriska personerna som talar i tungor. Och så varnar man för allt karismatiskt med tungotal och helande. Någon tycker att det här med den apostoliska tjänsten, för det pratar Paulus också om i Efesierbrevet 4, den är den viktigaste. Och vet du, det finns till och med en världsvid kyrka som heter den apostoliska kyrkan. Sen finns det en annan som heter den nya apostoliska kyrkan. Ja. Och så finns det kyrkor som fokuserar på det här med helande. Det är deras specialitet. Och hela kyrkan är uppbyggd kring detta. Och så kunde vi bara fortsätta. Och därför är Paulus väldigt noga med att poängtera. Det finns väldigt många olika gåvor. Men det är bara en ande som ger dem. Visst, säger Paulus, det finns vissa gåvor som är viktigare än andra i den betydelsen att de ger allra mest frukt vad gäller att få människor att inse sitt behov av Jesus och vända sig till honom. Och där talar Paulus bland annat om profetians gåva. Men inga gåvor som är större än de andra i den betydelsen att vi ska sätta oss på höga hästar och se ner på andra. Utan de är just vad ordet säger, nådegåvor. Vi har fått dem av en och samma ande. Av nåd utan att ha förtjänat det. Och vet du, vi har fått dem för att de ska bli till nytta. Och då tar vi den sista bilden där. Alltså gåvorna är aldrig till för att rikta strålkastarljuset mot dig. Titta här vad duktig jag är. Titta vad jag kan. Utan, vad stod det här när vi läste i det jag läste i början här? Hos svagen uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Hörde du det? Till nytta. Alltså så jordnära är Guds ande. Så jordnära, så vardaglig är han och säger: allt det här ger jag för att det ska bli till nytta. Jag ska ta några exempel. Kommer du ihåg när man skulle uppföra tabernaklet i öknen med alla de här vackra tillbehören? Då behövdes det personer som inte bara var skickliga hantverkare och konstnärer, utan över det behövde de en särskild vishet och skicklighet från Guds ande, en nådegåva helt enkelt. Och vet du vad det står? Det här är redan i Gamla testamentet i Andra Moseboken och i kapitel 31 och vers 1-5 så står det: säger Herren till Mose: jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Judastam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk. Visste du det? Där har du en gåva. Så han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä. Jag utför alla slags arbeten. Och så har jag gett honom Oholiab och så vidare och så vidare. Alla era konstnärligt begåvade män har gett vishet i hjärtat att utföra allt som jag gett befallning om. Konstnärliga gåvor. Ja, där ligger jag i lä på den sidan. Jag kan rita streckgubbar. Helena har den gåvan i fullt mått. Det har inte jag. Att göra konstnärliga, underbara saker. Det behövdes den gåvan just då för att komma till nytta i den situationen. Och du vet, när den första församlingen bildades på pingstdagen, då behövdes ju en alldeles särskild manifestation av Guds kraft. Och då gavs tungotalets gåva så att tusentals fick höra, står det, om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Och så kom väldigt många till tro. Lite senare läser vi om helandes gåva. Det läser vi om ofta i apostelgärningarna. Den lame mannen kom till templets ingång och han botades. Och så blev det en jättestor folksamling och Petrus och Johannes fick predika. Och så fick många höra om Jesus. Lite senare, när lite lögner och bedrägerier började smyga sig in i den unga församlingen, så behövdes andeurskiljningens gåva på ett särskilt sätt. Och den avslöjade Ananias och Safira bland annat. Och sen när församlingen växte ännu mer och bestod av människor från massa olika folkgrupper som hade kommit till Jerusalem, så var det många fattiga, de saknade mat för dagen. Då behövdes gåvan att utöva barmhärtighet, som Paulus skriver om i Romarbrevets 12. Och det var diakonerna som på ett särskilt sätt stod för den gåvan. Och vet du, nyckelordet var hela tiden: hur kan det här bli till nytta? Till nytta i församlingen, till nytta i världen, så att människor dras till Jesus. Och alla de här tjänstegåvorna som vi kanske kommer in på lite mer senare, som Paulus nämnde. Det var profeter och det var apostlar och det var evangelister och det var lärare och herdar. Alltså, den ena är inte för mer än den andra. Utan Paulus säger: Herren som vi tjänar, Herren är en och densamme. Och det finns inte utrymme för att säga: titta vilken gåva jag har, den är viktigast. Det är en och samma Herre som vi får tjäna. Och det kvittar det om vi betjänar 10 eller 100 eller 1000 eller 10 000. Det är inte det som är det viktiga, utan hur använder jag min gåva? Vi kommer framöver att prata mycket mer om de här olika gåvorna och hur vi kan upptäcka våra gåvor. Men kanske det viktigaste som jag har sagt idag, det är de här sakerna. Känner du till för lite om det här? Börja med att läsa Bibeln. Det är det viktigaste av allt. Läs. Det är här du får kunskap om det andliga, som Paulus säger. Den dagliga läsningen kanske är det viktigaste du och jag kan göra. Låt inte ekohjulet, låt inte vårt mediala samhälle bara få in dig och liksom suga musten ur dig och slita sönder dig, utan låt det här få bli någonting som blir din dagliga följeslagare. Och så detta: kan du av hjärtat säga: Jesus är Herre över hela mitt liv, över min vardag, mitt jobb, mina relationer? Det är förutsättningen för att fungera i de här gåvorna. Och så till slut: är du villig att stå till förfogande, att bli till nytta? Därför att Gud vill använda dig. Dina gåvor, din personlighet, dina förutsättningar. Så att vi tillsammans, precis som det svenska fotbollslaget gjorde i början av veckan här, kan vända ett underläge få se Guds rike växa här i Skillingaryd. Och hör mig rätt nu. Jag talar inte om att du ska fylla en lucka i första hand vad gäller uppgifter i församlingen. Det är inte det jag talar om. Det är inte det första och det viktigaste. För jag är övertygad om att Gud kommer ge oss de människor som behövs för det som han vill göra. Utan oavsett ålder. Vad tror du att Gud har kallat dig till? Vad är din gåva? Vad skulle du längta efter? Det här är mitt bidrag. Du kommer få en lapp när du går ut. Där du kan få fundera framöver här nu och under den här miniserien. Vad är min gåva? Vad är mitt bidrag? Vad längtar jag efter att bidra med? Inte som sagt för att fylla en lucka, utan för att tjäna Gud. Det här längtar jag efter. Och lyssna nu, också ni som är äldre. Koppla inte av och tänk inte, ja men jag har gjort mitt. I onsdags var flera av oss i Betel i Vaggeryd och lyssnade på Elise, ängeln från Malmskillnadsgatan. Hon är 77 år idag. Vart utnyttjad i 60 år och gått på drog och alkohol. Det är ett under att hon lever. Blev frälst när hon var 60 och skuttar runt och säger, jag känner mig som en 17-åring. Nu har mitt liv börjat. Nu känner jag Gud. Det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Ålder är totalt ointressant i Guds rike. Det handlar inte om det. Utan det handlar om Gud vill använda varenda en av oss. Jag vill ge en inbjudan nu. Och medan familjen Eriksson här sjunger ett par, leder oss i några lovsånger, så vill jag inbjuda dig. Inbjuda dig att komma fram. Här finns ljus där borta och där borta. Kom fram, du kan tända ett ljus och göra din överlåtelse. Jesus, här är jag. Jag kanske inte vet exakt vad du vill använda mig till, men här är jag. Var Herre över hela mitt liv. Låt mig bli till nytta. Och vill du ha förbön så kommer säga att Gunvor Melin kommer att sitta här på bänken om du vill ha förbön. Och Tobias Priven kommer att sitta på den sidan om du vill ha förbön. Så kan du komma fram och så sätta dig bredvid någon av dem. Det är så gott att få förbön. Så under tiden som de sjunger här så får du komma. Och så får du göra din överlåtelse till Herren.